Du lyssnar på Ett förbud mot mord av Louise Penny i översättning av Charlotte Djukström, uppläst av mig, Dan Kandell. Till mina föräldrar, i kärleksfullt minne bevarade. Prolog. För över 100 år sedan upptäckte rövarbaronerna sjön Lac Massawippi. De kom från Montreal, Boston och New York och trängde beslutsamt in i den kanadensiska vildmarken där de byggde det stora timmerhuset. Men utan att smutsa ner sina egna händer naturligtvis. De händerna fläckades av någonting helt annat. Nej, de lejde karar med namn som Soetik, Telesfor och Honoré och lät dem hugga ner de väldiga urskogarna. I början mötte de motstånd från quebeckarna som hade bott i skogen hela sitt liv. De ville inte att någonting så vackert skulle förstöras och några av de mer klarsynta såg att det var början till slutet. Men pengar löste det problemet. Skogen började långsamt försvinna och det magnifika huset, Manoir Bellechasse, reste sig. Efter flera månaders huggande, kvistande, vändande och torkande kunde de jättelika stockarna till slut staplas ovanpå varandra. Att bygga timmerhus var en konst. Men det som vägledde männens skarpa ögon och grova händer var inte deras skönhetssinne, utan insikten om att vinterkylan skulle ta död på den som fanns inuti om de inte valde stockarna med omsorg. En coureur du bois kunde betrakta den kvistade stammen av ett högt träd i flera timmar, så om det gällde att dechiffrera den. Han gick varv efter varv, satte sig på en stubbe, stoppade sin pipa och stirrade ut i luften tills denne skogsman, denne coureur de bois, visste exakt var det trädet skulle vara placerat under resten av sitt liv. Det tog många år, men till sist var det stora timmerhuset färdigbyggt. Den sista byggnadsarbetaren stod på det ståtliga koppartaket som en åskledare och spanade ut över skogen och den ensamma, vemodiga sjön från en höjd han aldrig mer skulle uppnå. Och om man kunde se tillräckligt långt kunde han urskilja något fasansfullt som närmade sig, likt de första tunna blixtarna i ett värmeåskväder. Det var inte bara på väg mot huset, utan mot just den plats där han stod på det blänkande koppartaket. Någonting förfärligt skulle komma att inträffa exakt där. Han hade lagt koppartak förut, alltid av samma modell. Men den här gången, när alla trodde att det var klart, hade han klättrat upp igen och lagt till en upphöjd kant som en extra liten kam högst upp på takkrönet. Varför hade han ingen aning om. Men det såg bra ut och kändes rätt. Och så hade han koppar över. Han skulle göra likadant om och om igen när det byggde stora hus i det nya territoriet. Men det här var första gången. Efter att ha slagit in den sista spiken klättrade han ner. Långsamt, försiktigt och noggrant. När männen hade fått betalt paddlade de därifrån med lika tunga hjärtan som fickor. Och när några av dem mer klarsynta vände sig om och såg tillbaka på huset upptäckte de att de hade skapat något som påminner lite grann om en skog. Men en skog som onaturligt nog låg ner. För det var något onaturligt över Manoir Bellechasse från första början. Huset var hisnande vackert. Och de avbarkade stockarna skimrade som guld. Det bestod av timmer och flätverk och låg alldeles nere vid vattnet. Det härskade över Lac Massawippi, på samma sätt som rövarbaronerna härskade överallt. Dessa industrins härförare verkar inte kunna låta bli. Och en gång om året brukade män med namn som Andrew och Douglas och Charles lämna sina imperier av whisky och järnvägar, byta ut damaskerna mot tuggade skinnmokassiner och paddla kanot till huset vid den isolerade sjön. De hade tröttnat på att roffa åt sig och behövde något annat att roa sig med. Manoir Bellechasse skapades i syftet att dessa män skulle kunna göra en enda sak. Döda. Det var trevligt som omväxling. Vildmarken krympte under årens lopp. Rävar och hjortar, älgar och björnar, alla de vilda djuren som rövarbaronerna jagade, drog sig undan.